Jesu namn. Amen. Varsågoda och sätt er ner och tack för härlig lovsång. Vilken lyx att få predika efter så här härlig lovsång. Tack så mycket. Ja, den här dagen har man ju på ett sätt sett fram emot. Men samtidigt har man lite våndats. Jag brukar ju, som Lilian sa, inte stiga upp den här tiden i gudstjänsten, utan jag brukar stiga upp först. Så det här är lite spännande. Men jag tror att vårt liv ska bestå av utmaningar, att det finns en väg att växa. Och då måste man liksom ta steget och chansen att få bestiga lite berg. Och jag tror vi är skapta till det. Så därför står jag här. Ja, det är härligt. Förra söndagen började Andreas Pettersson så fantastiskt och skämta och hade sig. Och jag tänkte bara, nej, någon sån där fantastiska skämt har inte jag att börja med. Utan istället tänkte jag börja med en reflektion som jag har hållit på med hela sommaren i stort sett. Eller jag tror att ni alla har reflekterat kanske över det mer eller mindre. Om ni lever så har ni säkert gjort det. För jag tycker själv att jag har många vänner som är väldigt utschasade och trötta. Jag vet inte, känner kanske alla någon som är utschasad och trött. Och jag tänker det är en förunderlig tid vi lever i. För mig själv så, eller vi hade en livegrupp här och då funderar vi att nu slutar snart sommaren och vissa tyckte att det blir ju skönt med rutiner. Barnen var i luven på varandra och det känns som att nu får man börja slappna av. Medan vissa tar mera stress. Man har fått slappna av på sommaren och nu kör det igång igen. Och har man inte fått vila över sommaren så kan det kännas ganska jobbigt att nu börjar det igen. Så kändes det också för en del i vår life-grupp. Det är svårt att hitta en balans här i livet, kan jag tycka. Min kalender är stundtals så proppad så att jag blir lite stressad, känner jag. Och ibland får jag så mycket information så att jag känner att när jag ska ta del av någonting så måste jag som... Jag kan inte ta in det nästan. Det är som att min hårskiva är lite full. Och jag tror inte att jag är den enda som känner det här. Tempo är otroligt högt. Och oberoende om vi har en full kalender inte, så tror jag att det här tempo, det drabbar oss alla på sätt eller annat. Det är svårt att hinna med. Och det känns som att vi ger inte oss tid att njuta av livet. Som jag tror att Gud faktiskt vill att vi ska göra. Och jag tror att om vi drabbas av sorg så hinner vi inte sörja. För det finns så mycket som tar vår uppmärksamhet. Och ja, vad det än som drabbar oss så ja, är det lite svårt. Och det sjukdomar som ändå står upp ganska mycket idag så är kronisk trötthet. Det är utmattning, utbrändhet. Depressioner och sånt. Och vi som är Kristi kropp, vi drabbas också av det där. Så ja, jag har funderat på det här. Hur kan det komma sig? Världen har så mycket att erbjuda oss. Vi har ju aldrig varit så högt utvecklade som vi är nu. Men ändå så är det så svårt att hitta friden. Och jag kan i alla fall känna att alla dessa valmöjligheter kan ju skapa en viss stress. Vad ska jag göra? Som Evelina och Emelin, nu vet de vart de är på väg. Men om ett år kan man redan känna, vad ska jag ta mig till? Vad ska jag göra? Vilken väg ska jag ta? Allt ligger öppet. Men vad är min väg? Så det här jag funderar på i sommar. Jag har inga klara svar. Men jag vände mig till Guds ord och fastnade på detta ord som står i Johannes 14:6. Det står att Jesus säger att jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Och när jag började gräva in i det här så märkte jag att det står så mucho massor om vägen i Bibeln. Och det står jättemycket om sanningen och det står jättemycket om livet. Så jag kände att det finns bibelord på bibelord och jag skulle vilja ha tre söndagar. Så skulle jag prata om var och en av det. Jag skulle tala om vägen idag och sanningen nästa söndag och om två veckor om livet. Men det fick jag inte. Så Så då komprimerar jag detta och så ser vi var vi hamnar. Om vi startar där på vägen, Jesus säger att han är vägen. Förr i tiden så sa man ju att alla vägar leder till Rom. Det sa man under antiken eftersom det var som Rom var liksom navet av vägsystemet där när man körde. Vägarna byggdes till Rom helt enkelt. Men så är det ju tack och lov inte längre. Jag ska annars vilja fara till Rom, så det ska vara helt nice att hitta en väg dit. Men vi har så mycket val, det finns så mycket öppningar idag. Och nu har vi ju en härlig hjälp i GPSar. Och det gillar ju jag. Men här i veckan så åkte jag till Seinäjoki på en fotbollsmatch. Och skrev in en väg som jag knappt kunde stava. Och märkte att det fanns två olika, liksom på den här vägen så fanns det två olika ställen. Så jag tryckte på Seinäjoki. Och så kom jag på att jag måste också skriva en siffra. Så jag skrev en 9 därefter. Jag minns knappt vad det där. Kyrkösjärven 10 tror jag det hette eller något sånt. Och så körde jag iväg och jag hade 3 fotbollsflickor i bilen och vi var sena för en hade glömt sina fotbollsskor så vi var redan försenade. Och när vi kommer fram på den sista, jag ser läsa Kyrkösjärven, jag tänker, var är jag? Det är skog och det är en grusväg som heter Kyrkösjärven och jag kör, jag tänker, kanske det kommer en fotbollsplan här mitt i skogen, lite skeptisk. Och när jag väl kommer fram och den säger, nu är du framme, så är jag mitt i skogen. Och jag får sån panik. Jag ringer till den här andra tränaren som tog fanns den. Alltså, ni får börja matchen utan oss. Jag vet inte vad jag är. Det här är panik. Och så tog jag om det här så märkte jag att jag är bara 8 kilometer från Kyrkösjärven till 9 i Seinäjoki. Oh, vilken tur. Tänk om jag hade hamnat långt ner i Finland. Oh, man vet inte. Det är svårt det här med vägar. Men det här med vägar kan ju man dra paralleller också till våra liv. Vi är på en vandring i livet. Vi är på väg helt enkelt. Och det finns mycket vägar att gå. Helst vill vi att det ska gå rakt framåt. Och vi vill inte åka några speedbumps som gör att vi måste sakta in. Det känns lite jobbigt. Och det knakar i fogarna. Och vi vill inte få några skråmor helst av allt. Det ska gå smoothly om vi får välja. Och som sagt, vägmöjligheterna är oändliga. Det finns så många vägar att gå. Men vi som har valt att följa Jesus, vi har ju valt en väg som är fantastisk. Jesus är en dörr till vägen som leder till livet. Och till den himmelska evigheten. Och här får vi följa honom. Och inte så skönt ibland att bara få följa. Att inte alltid måste vara den där som går före och bestämmer allting. Utan på den här vägen så får man följa. Det är fantastiskt. Jätteskönt. Och den vägen är dessutom planerad just för dig. Din väg är just planerad för dig. Den är förutbestämd innan jordens grund var lagd. Alltså det är ju fantastiskt. Tänk att det finns en sån väg för var och en av oss. I Matteus 7:13-14 så står det om de två vägarna. Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den vägen är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Ja, den här versen klurar jag på lite i sommar. Alltså, Jesus är den trånga porten som leder in till livet. Den vägen är helt säker, rätt, trygg och säker för oss. Men jag tror inte alltid att den är lätt. Det kan jag uppleva kanske lite idag, det är lite utmaningar. Den är smal och ibland är den svår och ibland kan den kosta oss väldigt mycket. Den kan kosta oss vår bekvämlighet och lite mod och andra saker. Men här finns en inbjudan till oss alla att gå in genom den trånga porten. Men Jesus kommer inte att tvinga oss utan vi har en fri vilja. Den är beredd vägen men det är upp till oss hur och var vi vill gå fram. Den här vägen leder till livet. Men inte bara till det himmelska livet tror jag, utan den ger också livet vi lever här en mening och en tillfredsställelse som vi inte kan hitta någon annanstans på jorden. Wow, 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 tänker jag. Jag börjar fundera på varför måste den vara så trång, den där porten? Varför är den trång när den ska leda till livet? Och jag funderar och klurar på det där. Att kanske är det så att när vi ska krypa in i den där lilla öppningen, det där lilla hålet, så måste vi böja oss så mycket så att fjups, så faller vår egen krona av. Och plötsligt är det inte vi som är herre, utan Jesus är herre över våra liv. Eller så måste vi ta bort den där ryggsäcken som är så stor, där vi har samlat allt möjligt bråte under livet. Mycket synd och skuld och skam och sånt som känns svårt och livets bördor. Och för att slippa in där så tror jag att man får lägga av den. Det finns syndernas förlåtelse. Jesus har genom korset öppnat den dörren för oss. Tack och lov för det. Och jag tänker att få frid med Gud, det är ju liksom, det är ju underbart. Tänk att det finns en sån väg. I Markus 8:34 så säger Jesus, om någon vill följa mig, om någon vill, så ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Och det där att förneka sig själv, jag kan påstå att det inte är så pop idag, utan istället ska man förverkliga sig själv på alla möjliga plan. Och man ska i sig själv hitta sanningen och hitta friden och lugnet. Det är ju många som säger så. Jag undrar om det är just därför som det är så svårt att hitta den där smala vägen egentligen. När Jesus talar ut detta, att han är vägen, sanningen och livet, så talar han ut det i en tid när det blir en stor revolution helt enkelt. Det här är big news. Nu kommer det ett nytt förbund. Nu räcker det inte med den gamla lagen. Och jag tror att han mötte så stort motstånd just därför att det var så svårt att förstå att vägen till fadern skulle gå genom honom. Den lilla snickarsonen som var en av dem. De såg inte Guds plan i det hela. Boom. Jag tror att vi som är troende kämpar lite med det här ibland, att lägga ner våra liv inför honom. Klart att vi vill göra det i grund och botten, men jag tror på vår livsvandling så är det en kamp mellan det som vi känner att vi vill göra och det vi vet att vi borde göra. Det där köttet och anden och... Det är svårt. Paulus kämpar med det där. Jag gör det jag inte vill och det jag vill det gör jag inte. Och, ja. Han kämpar också med det här och det är livets liksom nötskal för oss. Att inte göra det som vi själva vill, utan vissa saker vi kallar det att lägga ner. Att dö. Men det vill vi inte. Ibland väljer vi att gå den egna vägen. Och jag tänker på den där rika ynglingen i Bibeln som kom fram till Jesus och sa att han ville ha det eviga livet. Och så säger Jesus, ja men nu har du hållit lagen. Och då säger han, japp. Det har jag gjort. Så, men gå då och sälj allt du äger. Och det låter ju konstigt, men det var ju för att han älskade sin rikedom. Det var det största och bästa. Det som var viktigast i hans hjärta. Men han kunde inte ta den vägen. Utan han väljer istället att gå bedrövad därifrån till sin rikedom. Det är också ett val. Yes. Dödsprocesser är tunga, men de ingår på något sätt i livet med Jesus för att äga livet i honom. Jag har en väninna som jag pratar med och hon har mycket som händer i hennes liv. Det är lite tungt i äktenskapet och det är lite tungt i företaget och livet blev inte riktigt som hon hade tänkt sig. Ja, det är mycket som är på gång. Och när vi samtalade förra vårvintern så sa hon, jag undrar hur många gånger man måste dö egentligen. Hon kände att det är som hela tiden någonting som händer. Dödsfall och andra saker. Och det känns som att, åh, Gud, var är du i allt det här? Och jag vet inte vad svaret är på det. Hur många gånger måste man dö egentligen? 70 gånger 20? Kanske. Ja, det får vi fråga Herren. Men han har en väg för oss i det här. Den andra porten som det står om, så är vid. Porten är vid och den leder in på en bred och enkel väg. Och här, när vi går fram, så får vi plocka med oss hur mycket som helst, hur många ryggsäckar som helst, hur många baggar som helst, med vad som helst. Och den här porten och den här vägen är poppis. Den är populär att gå fram, den är bred, det är många som går fram här. Våra val kostar oss inte jättemycket. Vi uppmanas att leva för oss själva och följa våra egna viljor och våra egna drömmar. Följa vårt hjärta och våra känslor. Att finna den här glädjen och lyckan i att, det att vi själv förverkligar oss. Men den brukar också leda till ett, ja, det står ju att det leder till fördärvet. Det är ett gissel med mycket krav också och synd. Vi kan dräneras på kraft helt enkelt. Men jag tänker också att mycket saker som är bra så dränerar också kraft av oss. Har ni märkt det? Det här är en bra sak. Det här kan jag ju inte sluta med. Det här borde jag hålla på med. Så är kalendern bara proppis. Men jag tror att man måste ibland dra i handbromsen helt enkelt. Och återgå till det som egentligen är viktigt och återhämta sig. För om vi inte kan återhämta oss, då är vi som vem som helst som jagar på i ett jul och bli trötta. Jag tror vi behöver stanna vid hans fötter och vila i nåden och fyllas av hans kärlek. Jag tror att bakom den trånga porten så finns det något vackert. Livets mening ligger där och fyller oss. Jag tror att Guds väg för oss är ett beskydd i vårt liv. Fast det ibland känns jobbigt att dö, så finns det ett beskydd. Det finns en mening i det där med den här döden, att inte göra precis som man vill. Det finns ett beskydd i det. Och för att, ja, kanske vi ska slippa oro, stress, andra saker. Och det är viktigt att lyssna på Jesus. För han ser ju hela bilden. Han vet din historia. Han vet ditt nu. Och han är redan i din framtid. Wow, tänk att följa en sån. Yes. All right. Jag vill slå ett slag för omvändelsen i det sista jag säger om vägar. För ibland trampar vi fel. Och som det står, psalmisten skriver att förlåt mig mina, ja, de här synderna som jag inte ens vet om. Och jag tror att vi varje dag, bara att du inte har tro på Gud tillräckligt, så kan vara synd. Så jag tror att det finns ett dagligt behov att omvända sig för att hållas på vägen. Och jag märker ibland när jag själv tar stunder hemma och prisa Jesus. Så det tar bara en liten stund och jag känner att han är nära. När jag känner att jag måste vända om. Det kommer nästan direkt. Och då visste jag inte om att jag hade något att vända mig om från. Utan det bara känns, han är ren och han är skön. Och jag känner bara, nej, tack Jesus, alltså förlåt för allt. Så den här omvändelsen är kraftfull. Och den ger dig en ny start. Det finns som aldrig, det är aldrig för sent att vända om. Det gör inte något hur långt man har gått i sin synd eller i sin oro. Det finns, han är bara ett steg bort när du vänder ditt hjärta till honom. Det finns nåd och han står med öppna armar och tar emot oss. Han gör allting nytt, säger han dessutom. Tänk att det finns en sån. Han gör allting nytt i våra liv. Så jag vill uppmana oss att inte tveka utan omvända oss. Det finns ingen fördömelse för den som är Kristus, står det i Romarbrevet. Just do it, står det sist här. Bra. Ja, nu ska vi gå vidare till sanningen. Ja, vi sa att när Jesus talar ut det här, att han är vägen, sanningen och livet, då väntar ju judiska folket på en frälsare. De väntar på en stor och stark kung David eller ännu mer. Kung David, han är ju ikon. Han var ju fantastisk stridsman och erövrade så mycket och var väldigt i strid. Och det utlovas en större kung som ska rädda Israel. Och allt ska bli mäktigt och fantastiskt. Och under den här tiden var inte bara judiska läran som hade liksom frodats, utan det fanns också lite specialinriktningar. Man trodde lite det ena och lite det andra. Och när, ja, det fanns massor med åsikter och vägar. Och jag tror det är därför Jesus också vill proklamera att jag är sanningen och den enda vägen till Fadern. Men idag, jag tycker ju själv att vi lever i en värld av, ja, det är så mycket åsikter. Och vi vill ju gärna ha råd, men ibland undrar man, vem ska man riktigt lyssna på? För det beror lite på vem man frågar, så kan man få olika råd. Åsikterna är många, men övertygelser och sanningar, det finns inte lika mycket såna som det finns åsikter. Åsikterna är lite, kan vara tuffa, för de sliter och rycker lite i oss. Vi vet inte vad vi ska tro, men en sanning, den får oss att stå stadigare. Men vad ska man tro? Var hittas sanningen? Om vi inte känner sanningen, då kan det ju hända att vi tror på lögner. Sånt som inte är sant. Och jag har själv upplevt det i mitt liv, och jag har säkert gjort det, nu hittar jag ett jättedåligt exempel kanske, men det var typ det enda som kom till mig. Men när jag var liten och simmade på Kronviks simstrand. Så nu vet jag inte om det var mina stora systrar eller om det var någon annan, men jag tror att de var mina systrar. Någonting säger mig det. Så var det lite vass där på ena sidan och där var lite läskig botten. Och då skrämde man mig åtminstone med att säga att där finns grönskorvar. Och jag vet inte än i denna dag om det finns såna, liksom, men jag blev jätterädd för dem. För att det sades att de har såna käkar så att de biter genom din tå tills käkarna liksom tar fast. Och så jag höll mig långt borta från vassen. Och sen när jag fick egna barn och vi for till Kronvikstrand så märkte jag att jag tyckte inte om att mina barn gick nära vassen. Och liksom, så började vi samtala med några mammor där som också liksom är uppväxta på min tid i Sundom. Och så började de säga, ja men, eller så började vi tala om det där med grönskor. Vad har du hört om något sånt? Hade aldrig hört. Och så, då gick det bara upp ett ljus för mig att det finns inga sådana. Liksom. Och det hade jag gått och varit rädd för. Alltså jag, det skapar en oro. Osanningen, lögnen, skapar en oro i mig. Alltså det är så bizarrt. Och det kan man bygga sitt liv på. På grönskorvan. Ja, så är det. Men jag tror att sökande efter sanning, det har Gud lagt ner i oss var och en. Det är djupt. Det ligger djupt i oss. Och utan sanning, då blir vi lite som ett skepp utan roder. Vi flaxar lite hit och lite dit. Av kanske de senaste trenderna eller kulturen eller ja, nyheterna. Eller av våra egna känslor som ibland är som ett stormigt hav, tycker jag. Men sanningen är inte en flod som flaxar hit och dit och ändrar sig, utan sanningen har ett namn. Sanningen är någon. Sanningen är konstant. Och det betyder att han är fast, fast som en klippa och står i tid, till tid, till tid utan att förändras. Och det är ju en väldigt trygg grund att bygga sitt liv på. Guds sanning förändras inte bara för att det kommer nya tankegångar och strukturer i världen. Utan Hebreerbrevet 13:8 säger ju att Jesus Kristus är densamma igår, idag och i evighet. Ah, så skönt. Och så tryggt. Men saker och ting kan ju vara sanna. Och sådana saker kan ändras. Nu ska jag se om ni hänger med mig här. Som till exempel att jag är en kvinna. Det är sant för mig. Men det är inte sant för många av er här. För ni är kanske man. Och sanningen kan också ändras kanske för mig, för att en gång var jag ett barn och det var sant. Men nu är jag en vuxen och det är också sant. Så saker som är sanna kan ju vara lite, ja, de kan ändra. Om jag lägger en, du sitter här framför mig, och så lägger jag en sexa, siffran sex här på bordet. Och när jag säger att det är en sexa och du ser på andra sidan, så säger du när det är nio. Då är det ju sant för dig. Men det är inte sant för mig. Så liksom det som ändras, det är inte sanning alla gånger. Utan det, alltså sanningen är konstant. Den står fast. Och sådana fasta, konstanta sanningar och övertygelser beskyddar oss och håller oss liksom fast och visar på rätt kurs när det stormar i livet och när frestelserna drar i oss. Sanningen är på den fina vägen som vi ser där på skärmen, vägmärken som kommer och visar oss. Så här ser det ut, det här är sanningen, gå den här vägen, det här är rätt. Utan de här märkena kan man lätt gå vilse. Det finns en sång som säger, en dansbandslåt som säger: lyssna till ditt hjärta som vet vad du känner. Och jag är inte säker på att det är en bra grej. För mitt hjärta tycker det ena en dag och andra dagen kan det vara något helt annat. Jag litar inte riktigt på mitt eget hjärta, om sanningen ska fram. Så ja, jag tror att vi ska inte sätta våra känslor som sanningsriktningar liksom, och sanningar. Men vad är egentligen sanning? Vi hittar ett svar i Johannes 17:17. Där står det så här: helga dem i ditt ord. Ditt ord är sanning. Så i ordet hittar vi sanningen. I Guds ord finns sanningen. Guds ord, ja, vi bara inte hittar det, utan han är sanningen. Och Jesus, det står i Johannes i början där i evangeliet, att Jesus är ordet som blev kött. Så när vi ser på hans liv, hur han levde i evangelierna, så ser vi också hur sanningen levs ut på ett praktiskt sätt. Så titta där, så ser vi exempel på hur vi kan leva våra liv. Det är bra. Alltså ordet är grejen. I Hebreerbrevet 4:12 står det att Guds ord är levande och verksamt. Alltså det är inte bara ett ord, utan det är levande och verksamt och verkar på oss. Det är skarpare än ett tvegat svärd, så att det tränger in djupt. Och så djupt så att det skiljer mellan själ. Ni vet, själen med känslorna och tankarna. Så det skiljer mellan själ och ande. Och led och märg. Och så är det sen en domare för hjärtats uppsåt och tankar. Så ordet styr oss, leder oss och visar oss, nu ska du inte följa ditt hjärta här. Det finns en annan sanning, det finns en annan väg att gå. Så Guds ord påverkar oss och förändrar vårt sinne. Och medan sanningen bryter bojor, så håller oss lögner bundna. Som jag var bunden till min lilla osanning. I Johannes 8:31 säger Jesus: om ni förblir i mitt ord, alltså om ni är kvar i mitt ord, så är ni verkligen mina lärjungar, och ni ska förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. Och jag skulle vilja påstå att kanske inte vi alla möter samma problem här i livet, men problem av olika slag möter oss. Men vi som läser Guds ord, eller du som läser Guds ord, så äter en slags medicin för din själ och för din ande, så att den blir stabil. Guds ord är ett ljus på vår stig. Så vi ser vart vi ska gå helt enkelt. Och när vi liksom läser Guds ord så inser vi sanningen. Att han är för oss. Att han går före oss. Att han strider för oss. Och det övertygar mitt hjärta. Som var lite vilt och vill hit och dit. Men mitt hjärta övertygas. Min ande fylls av tro. Och sanningen sätter oss fri från oro och modlöshet. Sånt som binder en. Jag hade ett exempel på det här. Det var för många år sedan. Jag kände mig stressad och pressad. Och när kvällen kom så var jag så less på mig själv. Och jag tyckte jag hade misslyckats. Ni vet hur man blir ibland. Så jag måste bara gå ut. Jag var ledsen. Och gick och tyckte väldigt synd om mig själv. Och jag tänkte, Gud, det blir nog aldrig något av mig. Åh, liksom. Jag gav upp på mig själv helt enkelt. Och i Life-gruppen hade vi memorerat en vers. Och jag var ny i tron, så jag hade ju memorerat den. Jag lydde ju liksom, så jag memorerade ju varje dag. Och när jag gick där så... Och såg mot kärnan och tänkte, Gud, du som har skapat kärnan. Hur kan du liksom någonsin bry dig om en liten prick som mig? Och då kommer det där Guds ordet som jag hade memorerat hela veckan. Bara pum, damp ner i mig. Och det sa, jag vet vilka tankar jag har för dig. Säger Herren, nämligen fridens och inte ofärdens. För att ge dig en framtid och ett hopp. Alltså, wow. Jag tänker bara, nej men gode Gud. Och mitt humör, det bara, ding, det svängde direkt. Jag blev så uppfylld av tro och glädje. Och det är ju det som Guds ord gör i oss. Och jag tänker, det är ju dumt att låta bli. Alltså jag menar, Guds ord är en gåva. Ett redskap i den här tiden. Men det är ju inget som Gud pressar dig med. Utan det är en gåva som ska hjälpa dig att leva livet. Ordet är sanning och i sanningen finns friheten. Vi blir fria, som jag blev. Jag har ett bibelord som jag inte har på skärmen här. Det står i Jesaja 48:17. Jag är Herren din Gud som lär dig vad nyttigt är. Som leder dig på den väg du ska vandra. Att du hade lyssnat på mina bud. Då skulle frid flyta till dig som en ström. Och din rätt som havets vågor. Vilken fin vers. Men sanningen har också saker att säga om oss. Jag menar, livet behandlar oss inte med silkesvantar. Det finns många av oss som får höra väldigt fula saker. Av någon vän, kanske till och med av sina egna föräldrar. Eller, ja, det är en hård värld helt enkelt. Och om vi tror på dem så går vi lite fel. Och vi börjar tro på den osanning som någon har uttalat över vårt liv. Men när du läser Guds ord så ser du att det finns en annan sanning. Att du är underbart skapad, att du är tillräcklig. Du är ett Guds barn. Genomälskad. Värdefull. Ja. Den sanningen kan sätta oss fria. Så går vi till livet. Det sista ordet som Jesus säger är att jag är vägen, sanningen och livet. Jesus är vägen till livet. Genom Golgata dör han för oss och tar vår synd, övervinner döden och öppnar den här dörren för oss till det eviga livet som vi är så tacksamma och glada för. Men här i livet så är ju inte alla gånger så väldigt rättvist. Livet är inte lätt och det drabbar oss. Oberoende vi vill det eller inte. Det står att de sista dagarna ska tuffa tider komma. Det ska vara krig, varsel om krig, nöd, katastrof. Inte så där jättehejsan saker. Och i våra egna liv, bara som mamma, när man håller på med sina barn så kan man bli så väldigt trött. Och är man företagsledare så kan problemen hopa sig så kan man bli väldigt trött. Och det kan gå så långt att vi tappar livslusten. Det är nästan som att vi vill kasta in handduken och man vill ge upp. Det finns sådana också som tappar livslusten. Det regnar ju lika mycket över oss rättfärdiga som över orättfärdiga. Ingen skåna, så det här är ju en realitet vi lever i. Men jag tror inte att vi människor, ingen av oss, är skapta av att leva här på jorden utan Guds kraft och hjälp i livet. Att gå genom livet utan Gud, det innebär ju att man går på i egen kraft. Och man blir uttjasad och trött. Men jag tror att Gud vill hjälpa oss, ge oss tröst och kraft. I Matteus 16:24 säger Jesus: om någon vill följa mig ska han förneka sig själv, ta sitt kors och följa mig. Och den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mistar sitt liv för min skull ska vinna det. Det är ju en paradox i sig att man ska mista sitt liv för att vinna livet. Men det här är ju en paradox som Jesus talar om genom hela Bibeln. Du ska ge om du ska få. Du ska dö för att få liv. Du ska vara den sista för att kunna bli den första. Du ska ödmjuka dig för att kunna bli upphöjd. Och du ska ge ditt liv och dö för att få liv. Dö från dina egna vägar och din vilja och dina begär. Och ge upp rätten över våra, vi behöver ge upp rätten över våra egna liv. Jag tänker på den sången som Frank Ådahl sjunger. Att lämna allt och följa mig kan kosta dig ditt liv. Men jag ger så mycket mera. Att gå min väg och lyda mig är ändå värt sitt pris, för jag står vid din sida. Att ha Gud på sin sida, det är en vinning i livet. Att få en relation med Fadern, det är nog meningen med livet. Den helige ande är ju anden av liv. Och när Jesus, eller när Gud skapar oss, tog han jord, står det om där i början av Moseböckerna, så tog han jord och så skapar han människan och så andades han in i näsan. Livsanden. Så den har vi alla fått, livsanden. Människan blev en levande varelse. Och i Bibeln så är andedräkt, luft och vind, symbol för den heliga ande. När Jesus har uppstått från de döda och träffa sina lärjungar, så står det att han blåser på dem och säger: ta emot den helige ande. Den helige ande är, han är det som den där GPSen, han, vår hjälpare som viskar: här är vägen, gå på den. Han är inte modlöshetens ande, utan han är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande, står det i 2 Timoteus 1:7. Men vi har också en fiende som är lite besvärlig. Han, ända sedan syndafallet, så har han ut för att släcka den där livsanden. För han tycker inte att den, jag menar, får han oss utan livsande, då har han vunnit över en människas liv. Så han vill släcka den. Han skulle helst av allt krama musten ur oss. För då kan vi inte göra något när vi blir trötta och kraftlösa och modlösa och trötta. Jag har bland annat en vän, men jag tror jag har flera, som i den här, i livets stress och av sorger som ska bearbetas och allt, har andnöd. Totalt sett, alltså, hon måste gå långsamt av en press och stress i sin själ och känner bara att hon chippar efter andan. Och det är ganska äckligt. Jag tycker det är hemskt när man ser det. Den onda vill att vi ska känna oss övervunna och inte som övervinnare. Han vill störa oss i allt som vi sysslar med. Han vill att vi ska tycka att det är tråkigt att be och ja, fylla oss med livets omsorg så vi tappar fokus. Så att vi blir för upptagna för att göra det som Gud har kallat oss till. Men det finns ju goda nyheter. Johannes 16:33 säger Jesus: "Det här har jag sagt för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida. Men var inte oroliga, jag har övervunnit världen." Det ger mig ett fantastiskt hopp. Jag tycker det är sådär, wow. Johannes 10:10 säger Jesus att tjuven har kommit bara för att stjäla, slakta och döda. Men jag har kommit för att de ska ha liv. Ja, liv i överflöd. Liv i överflöd. Men vad betyder det? Liv i överflöd. Det måste ju betyda att alla våra andliga och världsliga behov blir fyllda. Och lite ut däröver som vi inte kan drömma och tänka. Lite som i psalm 23. Där han låter oss vila på gröna ängar. Han för oss till vatten där vi finner ro. Där han vederkvickar vår själ. Att han ger vår själ ny kraft. Han leder oss på rätta vägar. För sitt namns skull. Och går vi genom dödsskuggans dal så fruktar vi inget ont. Hans käpp och stav leder mig. Och han dukar ett bord för mig i mina ovänners åsyn. Det är han som dukar. Det var inte vi. Han dukar. Han smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Hans godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Han lämnar oss aldrig. Tänk vilken Gud. Och jag har stått att Herrens hus ska vara mitt hem. Och jag vill bara slå ett litet slag för Herrens hus. För församlingen. Som jag tycker är vår kraftcentral. Alltså jag menar, man kan ha 10 000 saker att göra en söndag. Speciellt på en söndag kväll. När man egentligen ska gå till kyrkan. Jag menar, det finns så mycket. Men jag skulle vilja att vi inte skulle överge den här kraftcentralen. För att jag tror vi måste gå ändå. För att ensam är inte stark. Vi behöver varandra. Det är i gemenskapen med alla och troende som vi ska få uppleva den här kärleken och se bredden och längden och djupet av den. Jesus är huvudet för församlingen och vi är kroppen. Vi är kroppsdelar. Och jag känner själv med mitt eget liv att jag måste koppla med huvudet. Och om han är huvudet för församlingen så behöver jag komma dit så jag kopplar med Jesus. Så ser jag på det. Det finns också förstås den tid du har för dig själv, men det är något annat när man kan hitta fokusen i lovsången och glömma sig själv, när man får ord från Gud, tilltal från Gud som kan slänga en på rätt väg eller ta bort den där modlösheten som ligger över en. Jag tror att vi behöver varandra, att stödja varandra i våra dödsprocesser och allt vad livet erbjuder oss. Och så. Jag tror som sagt att vi är kallade att njuta av livet. Och det går ju när sanningens ande, sanningens ord får göra oss fria. Då kan vi njuta mitt i stormen. Då kan vi stå på den där klippan och säga okej, det ser inte jättebra ut alla dagar. Men när sanningen sätter oss fria så finns det en glädje på insidan. Som inte den här världen kan förstå. En frid som inte finns i världen. Som är värd att leva för. Så när det händer saker. För det händer saker. Det kommer tuffa saker som vi ska igenom. Och vi ska inte leva vårt liv som att. Och bara vi kommer förbi det där. Då andas vi ut och så lever vi lite igen. Tills det kommer en till sak. Nej, men i livets upp och ner. Så ska vi försöka njuta av livet. Och i vår egen kraft är det inte fullt möjligt. Men med Herren. Och hans sanning, hans vägar och hans liv så är det möjligt för var och en av oss. Vi får vara glada. Tänk det. Att fast det ser ut lite si som så. Och det finns ju bra dagar i livet, visst är det så. Men han har lagt en ny sång i vår mun. Han har lagt en ny sång i vår ande, i vår själ. Han gör någonting nytt. Och det är ju inte den nya sången kommer inte för att vi är skonade av livet eller för att vi är bättre än någon annan här på jorden, utan det är för att vi har mött sanningen. Vi har sett sanningen och då kan vi glädjas mitt i stormen. Jesus är vår pärla i åkern. Han är kärleken. Han är vägen som leder till livet. Han är sanningen som står fast och pekar på den rätta vägen. Jesus är det överflödande livet som fyller alla våra behov och mer därtill. Låt oss vända om och följa honom.